Jag läser från Jesaja 56, vers 6-7. Och tänk just att de här verserna var väldigt viktiga för Jesus. Lyssna till Guds ord. De främlingar som har slutat sig till Herren och som vill känna Gud och älska Herrens namn, ja, som vill vara Guds kännare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönhus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Vi ber. Gud, vi tackar dig för din närvaro, för allt det goda du har gett oss. Så vi ber Gud, led våra tankar, öppna våra hjärtan, välsigna min mun. Ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Bön, det är söndagens tema. Kanske varje söndags tema egentligen. Det är just centralt till vår Guds relation. Det skulle de flesta av oss hålla med om. Jag har en kollega i Skåne som berättar för mig om något som hände henne när hon flög hem till Brasilien några år sedan. Hon hade äntligen somnat när flygplanen drabbades av luftturbulens. Och precis då gick en ganska stor man förbi hennes plats och ramlade omkull på henne. Och hon vaknade naturligtvis och trodde att flygplanen skulle krascha. Och hon skrek ut, Jesus Kristus, hjälp mig! Jesus! Så högt hon kunde. Mannen tittade på henne, var helt förskräckt också. Sa inget då, ställde sig upp och gick ganska lugnt till hans plats. Och det var det. Jag skulle säga att det var en bön min kollega ropade ut. Det visade tillit. Det skrämde hela flygplanen, men för henne var det tröst. Vi kanske tänker först och främst på bön som en privat handling, ett samtal enbart mellan mig och Gud. Och det är det. Men det är bara en aspekt av bön. Jag tror att det var tidningen Dagen som hade gjort en reportage för några månader sedan om hur många människor som ber själva i olika delar av Sverige. Om det var liksom Norrland ber de inte så mycket, Skåne inte så mycket, jättemycket i Västergötland, ja, du förstår, eller kanske. Men det som slog mig, som jag faktiskt tänker kanske ännu mer intressant, är hur många människor be tillsammans med andra. Bön är det sista benet på bordet i vår predikoserie som heter Händelserna runt bordet. Och den här predikoserien kommer från Apostlagärningarna 2:42. Det är en sån vers som är väldigt lätt att memorisera. Och nu när jag har hört det minst flera söndagar, eller det här är det fjärde. Det står så här. De första kristna höll troget fast vid apostlarnas undervisning, syskongemenskap, vid brödsbrytande och bönerna. För det var just mycket av det de första kristna trodde på, mycket av det, den tro de praktiserade, som hände kring ett bord, runt ett bord kan man tänka sig, hemma hos varandra. I de tre första bordsbenen fick de första kristna återigen höra om det som Gud hade gjort för dem i Jesus Kristus. Genom att titta på skrifterna. Att höra att de var fria från deras egna och från andras skamfyllda förutfattade meningar. Att höra att Jesus öppnade vägen till en sann kärlek och en rik förlåtelse. En väg direkt till Gud som inte fanns i Jerusalems tempel för just dem. Och de första kristna, de var en underbar blandning av män och kvinnor och från olika bakgrund och omständigheter, även om de flesta var judar. Och de fick uppleva kärlek från och till den person som hade sett ner på dem innan de blev kristna. Och de fick uppleva kärlek från och till den personen som de kanske hade sett ner på. Och de delade, kan jag tänka mig, deras frälsningshistoria med varandra. Och det står i Bibeln att de delade en hel del av sina egendomar. Ingen av dem hade varit med om något sådant förut. Det var häpnadsväckande för dem. De såg allt genom Jesus ljus. De såg allt genom ljuset av det som Gud hade visat för dem i Jesus. De gjorde allt genom ljuset av det Gud hade gjort för dem. Apostlarnas undervisning, syskongemenskap, brödbrytande och nu bön. Sista benet. Jag tänker att bönen kommer sist i listan för att deras böneliv var en direkt reaktion till de första tre händelserna. Deras gemensamma bön, det var en respons, ett gensvar till Guds vilja, Guds verk. Och ett uttryck av det som Gud hade skapat bland dem. Det står i Romarbrevet och det här tre, och det här är The Message-översättning. Eftersom vi har en lång, sorglig bakgrund som syndare och har bevisat att vi är helt odugliga på att leva så storslaget som Gud vill, gjorde Gud det åt oss. I sin storsinthet lät Gud allt bli bra mellan sig och oss igen. Som en ren gåva. Deras böner runt borden, det var en respons, ett gensvar. Inte bara en gång när de träffades, utan varje gång de träffades. Att be tillsammans, det verkade som en oemotståndlig reaktion till det som de fick vara med om. Den reaktion på bön påminner mig om något jag läste om, en persons reaktion till att vara förälskad. Det var någon som heter Dr. Paul Tournier som är självvårdare och författare. Och han skrev så här: när en person blir förälskad vill han eller hon nästan instinktivt söker en möjlighet att ge en present. Allt vackert han eller hon finner har de en längtan att offra till den de älskar. Utan tvekan. Och han eller hon vet att den som de älskar kommer att uppskatta det. För varje present är en påminnelse om deras kärlek. Jag föreställer mig att de första kristna i Apostlagärningarna 2 inte kunde vänta att dela en present till Gud genom sina böner. Tillit och tacksägelsen, det var deras present i alla omständigheter. Gud var deras objektiv i deras tillbedjan. De kom inte först med en lista av saker Gud skulle göra för dem, utan de kom med en deklaration att Gud är den som redan har gjort skillnad. De fick uppleva att Gud Fadern är god. Att det finns ett nytt liv i Jesu död och uppståndelse. Och att andens kraft är en verklighet. Så att be tillsammans, det var en oemotståndlig reaktion. Tillit, tacksägelse, böner var deras present. Men det var något annat som hände i deras gemensamma böner. Det var en uttryck av det som Gud hade själv skapat mitt ibland dem. Enhet. De hade allt gemensamt, står det i Apostlagärningarna. De hade samlats kring bibelundervisning och syskongemenskap och brödbrytande. Allt de gjorde kommunicerade enhet med Gud och med varandra. Och så skulle deras böneliv också uttrycka när de bad tillsammans. I Johannes 17:21 bad Jesus för oss alla: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och sen läser vi Jesu ord i Matteus 18. Jag säger er också detta: om två av er kommer överens om att be om något här på jorden, så ska min far i himlen göra det för er. Gud älskar uppenbarligen det. När människor i deras underbara mångfald blir förenade med Gud och med varandra och sedan be tillsammans. Det får mig att tänka på den amerikanska bönefrukosten i Washington DC som skett varje år i flera decennier nu. Det är för en frukost för ledande politiker av olika religiösa bakgrund som bjuds in tillsammans med vanliga folk. Och i 1992, jag var en av de vanliga, tillsammans med några andra studenter från ett universitet i Chicago som heter North Park. Jag vill bara säga det. Lite reklam för det. Och den politiska läget i USA var inte så polariserat då som det är nu. Men ändå var jag helt tagen av hur demokraterna och republikanerna lämnade sina olikheter utanför dörren. Och insåg att Gud faktiskt har lite mer makt än vad de har. Och på något mirakulöst sätt enades med varandra och bad tillsammans. Jag tycker att det finns något heligt när man förenas med andra i bön. Jag fortfarande bara att dela en annan minne med er. Jag har fina flashbacks till 70- och 80-talet. Till den församlingsplantering jag växte upp i. Och på slutet av många av våra gudstjänster, det här är väldigt radikalt i nuläget, men vi höll varandra i händerna. Och hela församlingen, gamla och unga, vi bad tillsammans. I flera minuter höll varandra i händerna. Vi tillbad Gud med sång och med ord. Och vi lyfte också fram saker till Gud som vi orkar inte eller klarade inte av att bära själva. Och jag kände att jag var en del av något mycket större än mig själv. En helig förenade gemenskap som bar mig till Gud. Det är det som jag upplevde här idag. Det var helt underbart. Även om jag själv hade lite frågor och funderingar. Och jag bär dem med mig. För jag förstår, som jag hoppas att ni förstår och de första kristna absolut har förstått, att bön är alltid, alltid i en kontext av relation. Du och Gud, men också vi och Gud. Vi kan ha svårt att be med andra i små grupper, på en gudstjänst. Vi kan ha svårt att hitta ord. Så då tänker jag kanske vi skulle börja med gemenskap. Där vi tillsammans söker Guds ord. Bibeln. Där vi tillsammans delar Guds kärlek och omsorg för varandra. Där vi samlas kring en måltidsvillkorlösa gästfrihet. Och kanske runt ett bord skulle vårt gemenskaps kraft, det som Gud gör med oss, genom oss, skapa en gemensam böneliv där vår samtal och vår upplevelse av allt som Gud har gjort för oss i Jesus får uttrycka sig i bön av tillit och tacksägelse och vår enhet. Ett bönens hus för alla folk. Det vill Jesus säga. Det var det som Jesus ville att människor skulle uppleva i Guds närvaro. Inga mänskliga hinder, utan direkt ärlig, äkta kontakt med Gud. Och det som vi har blivit påminna om de senaste månaderna ganska tydligt är att bönens hus inte bara finns i en kyrkas gudstjänst. Det är där i händelserna runt bordet, hemma hos alla som är älskade av Gud, som älskar Gud. Där är bönens hus. Och där får vi ge vårt gensvar, vår respons av tillit och tacksägelse. Och där kring bordets händelser, hemma hos alla som följer Jesus, blir våra böner ett uttryck av det som vi alla var skapade till. Enhet med Gud och med varandra. Må det ske, Jesus. Amen. Jag vill avsluta med en annan bön från en afrikansk bönbok från de Maasai-kristna i Tanzania. Vi tror med våra kroppar, heter bönen. Gud Fader, tack för vad du uppenbarat om död och sjukdom och sorg. Tack för att du talar så tydligt till oss, för att du kallar oss vänner och svävar över oss och sträcker ut dina armar mot oss. Vi kan inte leva av egen kraft, Gud. Utan dig dör vi. Lämnas vi ensamma, faller vi från tron. Utan dig är vi helt övergivna. Dina utsträckta armar fyller oss med glädje. De uttrycker en kärlek som brer sig om och som bär oss. Som ber om och som får vårt förtroende. Vi litar på dig, Fader. Vi tror på dig med våra kroppar och allt vi är och äger. Vi fruktar intet när du är med oss. Vi känner oss trygga att gå ut och hjälpa andra. De som oroas för sin tro. De som oroas för sin kropp. Fader, hjälp oss att med våra kroppar förverkliga vad vi förkunnar. Så att vår tro blir känd för dig och andra och verksam i hela världen. I Jesu Kristi namn. Amen.